Det här är en podd från Svenska Yle.
Pappa har sina jakthelgar och mamma dricker vin med sina kompisar.
Ja. Och lagar kanske till någon liten gryta av det där köttet som pappa har jagat.
Eller mamma går på, vet du, möbelrestaurering. Att det liksom ska vara så att, men du har ditt och jag har mitt. Och det är rättvist.
Idag i Norren och Frans ska vi prata om hobbyer och om det här scenariot då partners hobby tar över livet och kanske också över hemmet. Hur är det med dig, Eva, och din man Jonas? Har någon av er en sån här hobby som har börjat ta över er mansion i Esbo?
Nej, inte det är nu så farligt, men vi kan ju säga att Jonas har några hobbyer som innebär att han skaffar väldigt skrymmande attiraljer. Vi har ju tidigare pratat om hans sous-vide-grunka som är en sån där maskin, det är en sån där vakuumdosa, så är det en kastrull som är stor som en jacuzzi. Och allt det här bara uppenbarar sig plötsligt i vårt kök just när jag är lite så här drabbats av KonMari-vurmen och har försökt liksom rensa i skåpen. Alltså att där kan det bli lite så där gramset ibland.
Jag sa också i vår Facebookgrupp så hade du satt ut en bild på hans senaste införskaffning som såg lite ut som en blandning mellan ett tortyrredskap och en sexleksak. Men det har någonting med skinkor att göra.
Ja, på ett sådant icke-sexleksak-sätt. Ja. Nej, det är en sån här mystisk ställning med ett tillhörande litet svärd var man ska rigga upp en iberico-skinka och så kan man kunna gå och tälja till sig lite skinka där. Han hade faktiskt inte köpt den, han hade fått den gratis men var väldigt nöjd och den där står nu mitt i mitt KonMari-kök och förstör allting.
Vi frågar ju er där ute också om det här med hobbyer och vi hade lite så här magkänsla av att män kanske är mera för det här med att skaffa en massa grunkor och grejer,
ja.
Medan kvinnor kanske då har hobbyer som tar mindre utrymme eller som för sig går i deras eget huvud.
Ja, precis. Och det verkar ju faktiskt lite som att det inte bara var vår föreställning det här, utan i den här Facebookgruppen var det ganska många som lite bestyrkte den här förutfattade meningen.
Ja, här hade vi till exempel Peter som skriver att jag känner i alla fall ganska många män som har ungefär 30 000 euro i kamerautrustning, full DJ-utrustning i klädrummet, 3 vindsurfbrädor på gården, triathlonutrustning för proffs när man har bestämt sig för att bara jaga bort ölmagen etc.
Ja.
Så det här med pryltokighet så verkar vara någonting som kanske hårdare ändå drabbar män.
Män skaffar en hobby och går all in och ska ha de här top-notch-prylarna. Men kanske inte alltid tänker på att var ska vi placera mina top-notch-prylar. Tamburen går väl bra kanske de tycker.
Medan kvinnorna kör mera på strömsetröjan och så viker de undan sin lilla garn på sig.
Och sin lilla yogamatta.
Ja, så rullar man in den och sätter den lilla mattan i det lilla skåpet.
Så kan det vara. Ja. Men det kan också vara tvärtom. Det finns också kvinnor som har den skrymmande hobbyn. Och en sån kvinna och hennes partner så ska vi faktiskt få höra nu. Nu är det här lite spännande för jag tror faktiskt det är första gången som vi här i Relationspodden har ett livslevande par som gäster. Julie Ebbe och Björn Karlsson, välkomna.
Tack.
Tack så mycket.
Och ni är ju båda sådana här röster som man kan höra, Julie, i Vega huvudstadsregionen och sen också aktuell med podcasten Svarta fingrar. Och dig Björn så kan man ju höra bland annat i spelpanelen i Vega på fredagar och den spelpanelen hittar man också på Yle Arenan. Och det här tangerar ju faktiskt lite dagens ämne. För det här med spel och det här med krukväxter är ju era hobbyer. Men i vilken utsträckning... Julie, hur skulle du beskriva Björns hobby?
Björn har ganska många hobbyn, skulle jag säga. Spel är ju förstås en av de här ganska uppenbara. Och det tar sig uttryck i att han spelar väldigt, väldigt mycket. Det går inte så jättemycket pengar åt det, skulle jag säga. För i egenskap av journalist får han förstås ofta tillgång till recensionsexemplar. Förutom när man då ska införskaffa då nya konsoler, då slinkade nog iväg 100 lappar både från mitt eget konto och från Björns konto. För, till exempel då när PlayStation 5 lanserades så behövde den ju förhandsbokas för att han skulle få den på lanseringsdagen. Så han hade flera aktiva förhandsbokningar hos olika firmor och för att försäkra sig om att han skulle få den, så behövde jag också delta i det här, liksom, att nu öppna bokningen. Och så jag la ut faktiskt några hundra euro på att Björn skulle få en PlayStation 5 på lanseringsdagen. Och han fick en PlayStation 5 på lanseringsdagen.
Ja. Det är kärlek det där. Mm.
Men det är ju inte en enda hobbyn den där, utan han är ju också en sån här som... Han halkar in på någonting och sen kör han 100%. För några år sedan så blev han intresserad av fotografering. Och visserligen, alltså, han köpte ju allting begagnat, men det kostade ändå en hel del pengar. Och det var först då en systemkamera, och sen blev han intresserad av olika typer av objektiv. Och alltså, han är jätteduktig fotograf och självlärd och sådär. Men det var väldigt mycket liksom stämma träff med säljare på torg och andra sådana här tjänster och testa objektiv. Och
driver det galen då? Det är väl frågan?
Nej, inte driver det mig kanske galen, men ibland så... Men jag vet ju hur du är, liksom, att när du intresserar dig för någonting, så då stänger du av allt annat och gör det.
Kanske det bara driver dig till fattigdom, Julia.
Kanske ibland lite.
Ja. Men tycker du, irriterar du dig då på Björns hobbyer? Förutom då att han går och snyltar på ditt konto för att förverkliga de här drömmarna sina?
Ibland... Till exempel, nu kommer här ytterligare en, Björn har väldigt många gitarrer.
Det dyker upp här.
och de tar ganska mycket utrymme. Och ibland kan jag väl sådär, när han sitter och funderar och råkar se någon sån här gitarr som han har dagdrömt om sen han var 15 att äga. Och det dyker upp på någon sån här marketplace. Och jag tänker liksom att vi har, du har vadå, 7 stycken eller något sånt?
Ja. Och bara 2 armar.
Och bara 2 armar.
Som oftast håller i en spelkonsol.
Ja, det också. Jag är väldigt imponerad över hur tiden räcker till för alla de här intressena, får jag ju säga. Och kanske den inte alltid gör det. Och det kan ju ibland vara en sån här att kanske vi ska göra något annat nu.
Vi kan ju inflika här också att ni har ju alltså barn tillsammans också. Ni har 2 barn och en hund också. Så att det finns ju ganska mycket liksom som tiden ska räcka till.
Så är det.
Och
så
en katt.
En katt dessutom.
Det tar aldrig slut.
Men katten vill ju inte ha något med människor att göra. Så den kanske
den vill gå in och ut exakt hela tiden när man sitter i soffan. Så det tar upp mycket tid.
Ja.
Men hej. Jag måste bara säga här att alltså, spel tar ju mycket tid, men jag var ganska smart att i början redan av vårt förhållande så sa jag nog ganska tydligt vad jag minns. Att hej, det här är viktigt för mig, jag måste få egen tid, jag måste få speltid. Och om jag inte får det här så se dig.
Just det. Ja, men det var raka rör där från början.
Mindre romantiskt kanske, men tydligt i alla fall.
Ja.
Nej, men Björn, din tur, Julies hobby, hur skulle du beskriva den?
Julies största hobby är väl just de här växterna. Och jag tycker det är en ganska bra hobby. Framförallt är den tyst.
Ja.
För inte så mycket oväsen. Det tar inte så mycket tid. Men det är samma där. Det är mycket den här stressen. Att hon läser på nätet och kollar. Åh, växterna är så dyra. Nu skulle det kanske finnas en billig växt här. Och den här är ovanlig. Men är den nog ovanlig för mig? Och sånt här. Att det är liksom den här lilla prestigegrejen. Så det är egentligen inte så mycket tid spenderas att pyssla med växter. Det är mer tid att kolla på växter och googla och läsa. Och sen kanske jag måste skjutsa henne på helgerna ofta till butiker för att hon ska få botanisera någon timme. Så jag och barnen brukar åka och äta glass eller någonting. Eller sitta i bilen och vänta tills hon kommer ut igen.
Men är det här liksom då någonting som tar upp lika mycket pengar som till exempel spelkonsoler, gitarrer, fotografering och så här? För jag har förstått att även krukväxter kan ju vara... ganska dyra. Alltså man kan liksom sätta egentligen ganska ofantliga summa på det här. Har du hamnat liksom och maxat ditt kreditkort på grund av krukväxter?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag tycker Julia sköter det ganska på en vettig nivå.
Mm.
För hon är väldigt medveten om att nu är den här populär och den kostar 1000 euro.
Men 1000 euro?
Det finns växter för helt galna pengar. Men hon vet att sen är den inte lika populär säkert om ett halvår år. Så kan hon bra vänta tills det går att få tag i de här spännande.
Jag har span på en växt nu som ännu för ungefär ett halvår sedan kostar runt 2500 euro för en stickling som nu har kommit ner i pris. Den kostar nu, vad jag har sett senast, mellan 250 och 600 euro ungefär. Så att om man har tålamod så får man det till bättre pris.
Jag måste bara fråga dig, att hur ser en växt ut som är värd så förbannat mycket pengar? Liksom det måste ju vara någonting extraordinärt.
Nu är den lite extraordinär. Just det här växten är en Monstera Adansoni som är brokig. Det vill säga den har ett genfel som gör att den får såna här krämigt vita eller gula partier på bladen. Den är ganska liten, den har så, vad ska jag säga, 7 centimeters blad. Och det där. Sen växer den så här slingrande så den kan nog bli jättestor. år sedan. Och då är den ju värd hur mycket pengar som helst.
Jag tänker bara, alltså, nu har ni säkert inte rest någonstans, för det har ju ingen. Ingen kommer ju att våga vattna era blommor när ni är borta.
Det är ett sådana Excel-schema för exakt hur många deciliter vilken blomma ska ha och hur ofta.
Vi glömde den här, så dit får 2500 euro. Förlåt!
Ja. Det är risken man tar med en sån investering när det handlar om levande ting. Och det var kanske också därför jag har hållit i plånboken nog så länge priserna rör sig där i de där tusentals eurorna. För så rik är jag inte.
Mm. Men det verkar ju ändå som att ni har respekt för att ni får varandras hobbyer och att det funkar ganska bra, att ni behöver egentligen inte bråka om det här, utan ni har liksom hittat ett system som funkar.
Jag tycker absolut, och jag tycker, alltså, ibland är det krukor på mina gitarrer och tomma krukor och blommor, och det är liksom lite vattenkannor och vatten, och ibland är det jord på mina grejer. Så länge det inte är liksom i maten så är det väl helt okej. Okay.
Jag tror att den absolut största grejen med det här så är att vi har delvis separat ekonomi, det vill säga att skulle vi ha en gemensam hushållskassa dit alla våra pengar går, så skulle det potentiellt bli betydligt mera bråk om pengar och vad pengarna går till för fotografering och gitarrer och spel nog också. Och krukväxter är ju inte liksom, de behöver inte vara dyra hobbyer, men de kan lätt bli det. Och i och med att vi håller liksom den privata kassan privat och gör vad vi vill med våra egna pengar, så blir inte de där pengarna heller en orsak att gräla om det.
Mm. Och så tänker jag säkert att det underlättar att ni båda har era grejer ni pysslar med. Att skulle den ena vara liksom den som har en massa hobbyer och den andra har ingenting, så skulle det kunna bli en sån där jobbig obalans. Men hörni, när ni nu är här så tänkte jag att ni skulle få hjälpa här en lyssnare som låter lite frustrerad över upplägget de har hemma. Jag ska läsa ett brev nu så får ni ge lite vägledning. Jag blir galen av allt hans spelande. Om det finns död tid så inte kan han ju plocka undan eller fiska disk eller tvättmaskin inte. Nej, han knäpper på sin PlayStation och spelar gärna resten av dagen. För att inte tala om TikTok. Så fort det finns tid så ska det scrollas genom TikTok. Han till och med pausar sitt PlayStation-spelande för att kolla TikTok. Karn är 27 år. Inte ens dottern är lika beroende av sin telefon och diverse spel som han är. Och jag brukar ibland tänka, oj, om jag bara var en mobiltelefon, då skulle jag nog åtminstone få hans uppmärksamhet. Skriver Kristina 32.
Det känns som att jag kanske får mig en liten känga för mitt mobilanvändande nu.
Min sambo scrollar nog mycket på diverse olika stories och reels och TikToks liknande produkter. Så att, nu är det ofta sådär att okej, okay, om du nattar barnen så går jag ut med hunden. Och sen kommer man in och så sitter hon kvar där och scrollar fortfarande. Så är man så okej, okay, men jag städar kök, så går du upp med barnen och sen sitter hon kvar och scrollar. Det kan nog hända den bästa. Men det där med spel är ju nog liksom svårt. Jag tycker själv att jag brukar, när jag vet att jag spelar många kvällar rad, brukar jag alltid kolla med min sambo och så här, hej, är det någonting du vill se på stora tvn? Och så brukar jag vara så här, nej, men det där är inte viktigt att du ser på stora tvn. Du får titta på sovrumstvn istället. Men vi brukar nog försöka hitta några serier vi tittar tillsammans. Men där tror jag liksom, ja, man må lite kategorisera och respektera varandra, så att man måste få den där tiden. Och så, och speciellt om man gör, nu får du de här tre kvällarna, för du har ett nytt spel och det här är kul och viktigt.
Ja, yeah. Men lite måtta med allt där alltså, är du inne på, Björn?
Nu tycker jag det, alltså ja, allt med sin måtta, men också måste man ge plats för man fattar samma där att Julie ibland går in i något stickprojekt som vi inte har pratat om ännu. Så.
Det är sant det,
en helt ny hobby.
Men det som den här lyssnaren kanske tycker att, om jag uppfattade rätt, att det jobbiga är det här att, jag menar, ni sa att ni har delad ekonomi, men sen när det här hushållsarbetet också blir på något sätt lite hängande beroende av hur man delar upp tiden med den här hobbyn. Hur tänker ni där?
Det är så bra, för vi är gemensamt ganska lika lata.
Jaha!
Att vi brukar ha, alltså, vi brukar turas om att ha de här perioderna då vi orkar. Och ingen dömer den andra nästan alltid. Jag får höra att jag lämnar skåpluckorna upp, va? Och lite sånt där. Men det är liksom på en väldigt, jag är helt medveten om att jag gör det och Julie är medveten om att jag gör det. Och sen vet vi att nästa vecka har säkert Julie en dålig tid. Mm. Då inte hon orkar plocka upp. Och så brukar det gå fram och tillbaka. Och så har vi barn. Det ser alltid ut som skit. Vad ska man nu göra?
Ja. Man ser inte rådde för alla dina krukväxterna. Så det är ju bra.
Nej, jag tar bara bilder på krukväxterna så ingen ser hur vi har det där hemma.
Och framförallt skulle jag vilja be den här kvinnan då liksom att kommunicera. Vad ska de göra istället? Vill hon att de ska dela upp sig och göra skilda saker? För hon kanske kan också hitta på något eget medan han spelar och scrollar TikTok. så kanske hon kan hitta någonting eget. Och om det inte funkar och de måste göra det då tillsammans, så måste de ju kommunicera detta på
något
sätt.
Och är det viktigt för henne att diskmaskinen är fylld, så får han väl fylla den först och spela sen. Det tar liksom 5 minuter.
Ja. Sen förstår jag ju att man inte vill vara förälder åt sin partner, och att det kan vara otroligt frustrerande att måste vara den som sätter regler och liksom att nu får du fylla diskmaskinen före du spelar faktiskt. Mm. Och där kanske man...
Och sen en sista grej är ju att man kan ju bra lura med sin partner i spelet. Jag tycker om när Julie sitter med och tittar, för jag brukar ofta vara så: oj, titta på den här stora grejen, hur den utvecklas och grejer. Jag tycker ibland kan jag faktiskt fånga med det också i rejält intressanta spel.
Ja, att man kan kanske visa lite intresse också där för den andras hobby. Mm.
Vill man veta mera om det här med krukväxternas fascinerande, dyra och ibland kriminella värld, då ska man spana in serien Svarta fingrar som finns på Yle Arenan. Rekommenderar varmt. Tack så mycket, Julie och Björn, för att ni kom hit.
Tack så mycket.
Nåja, nu ska vi ta oss an då alla de brev som har kommit in hit i relationspodden den här veckan om era liv och era hobbyer. Om du, Eva, tar och kör igång här med, ska vi ta Anne 40 kanske?
Vi tar och börjar med henne som skriver så här. Min sambo har hållit på med ett båtprojekt under hela vårt 10-åriga förhållande. All hans fritid går åt till det här projektet. Utöver sitt heltidsjobb så har han också en firma med små cakor kvällstid och helger. Av mig förväntas då att jag ska sköta barnen och hushållet. För några år sedan fick jag honom att förstå att jag en eller två kvällar i veckan har rätt att fara på jumpa eller någon kurs. Och då ska han vara ansvarig för barnen. Skulle inte kärleken vara stark så skulle jag inte uthärda detta. Men vad är rimligt att acceptera? Borde jag ännu kräva uppdelning av hushållssysslor? Vi kan ju ännu tillägga att vi inte har mor- och farföräldrar som kan hjälpa.
Hmm.
Det är ju lite samma sak som vi var inne på här med Julia och Björn.
Ja. Ja, det verkar ju vara så att den här mannens hobby nu då mera liksom dominerar de härs vardag. Att där kanske de skulle behöva kommunicera lite mera, precis som Julia och Björn också var inne på här. Att det är ju det här att om alla kvällar och helger går åt i båten och lite cakeor och så här. Så att det kanske är lite svårt, speciellt kanske det här med cakeor, att om du jobbar så då är det ju ganska svårt liksom att säga emot. För då gör det ju någonting för att dra in lite fyrkt i hushållet. Men de här båtarna, eller att köta en båt, så det är ju ett arbete som egentligen aldrig tar slut. Och ibland kanske man bara åker ut i båten för att få vara i fred lite också.
Mm. Jag funderar lite på det här, att är det nu helt enkelt så krasst? Jag är lite inne på den här linjen själv. Att man kan inte ha en jättetidskrävande hobby när man har småbarn. Man måste kanske ta paus i några år fast det smärtar en. Man kan säkert hitta någonting som tar upp den här kanske ena lediga kvällen i veckan. Och klart att man, om man verkligen brinner för någonting, att man ska kunna hålla intresse vid liv. Men kanske man inte kan ha en hobby som förutsätter att man är borta hela helgerna om man både sen jobbar och har firma och småbarn.
Mm.
Jag tycker inte att det är den här Anne som är orimlig när hon begär att han ska engagera sig i familjelivet, utan jag tycker faktiskt att det är den här mannen som är lite orimlig som kräver att få hålla på så mycket med sin båt.
Mm. Jag måste säga att jag är faktiskt på samma linje med dig där, att man har själv ändå försatt sig i den här livssituationen, och lyckligtvis så är ju småbarnsåren någonting som faktiskt går över.
Mm.
Och för varje år så blir det lite lättare, och sen kanske barnen blir lite mer självständig. Mitt i allt så kan det gå på den där jumpan och barnen kan vara hemma för sig själva fast under den tiden. Men så länge de kräver omsorg och eftersyn dygnet runt, så tycker jag nog att bägge föräldrar är skyldiga att dra sitt strå till stacken och att man delar upp det någorlunda jämnt, för att jag tror att annars är det lätt att man också blir lite bitter och att det blir liksom onödigt bråk där. Så att jag tror att de borde sätta sig ner kanske och fast göra upp ett schema, ett veckoschema. Att hej, med måndagar, då kan du åka ut i båten. Tisdag har jag min zumba. Onsdagar är vi hemma. Torsdagar lika så. Och sen på, vet du, helgen gör vi det här och det här. Fast att varannan helg kan du åka en eftermiddag till båten.
Eller kanske han måste välja att det där båtprojektet går lite i stå nu ett tag. Mm. Jag vet inte vad det han håller på med. Kanske det är någon fin båt som han håller på att renovera på. Kanske han inte kan hålla på med det just nu, men sen kan han tuta och köra sen igen om några år. För som du sa, småbarnsåren går ju förbi.
Mm.
Ja, en sån tanke.
Vi skulle kunna ta och gå vidare här med ett helt annat scenario. Det här kommer från signaturen Man med gitarr, 37 år. Jag blir främst galen på att frun inte har någon hobby alls. För det blir ju obalans i mängden egen tid i äktenskapet, och med en 3-åring hemma så vill man ju pusta ut emellanåt. När jag åker på hobby, till exempel musik eller bandverksamhet, och ser att frun är trött, så får jag ett dåligt samvete fast hon påstår sig tycka att det är helt okej.
Just det.
Och här var en annan också som skrev lite i samma stil.
Mm, jo, det var Gör någonting 38 signaturen som skrev att hon blir galen på att hennes man inte har en enda hobby och att det skulle vara bra om han skulle ta sig ut ibland så att hon också skulle få vara lite för sig själv och att också den här mannen säkert skulle vara på bättre humör om han sa någonting annat än sitt arbete och sitt hem och träffa lite folk och så vidare. Och att det här också leder till en massa småtjafs och grejer som hon tror att de skulle slippa om han skulle ha en hobby.
Mm. Och det här är ju ett jätteensidigt scenario. Den ena tycker om att göra saker utanför hemmet och är kanske passionerad för någonting, medan den andra inte har en hobby. Mm. Eller kanske ser barnen som sin hobby. Att har man småbarn så kanske man helt enkelt inte har tid att engagera sig så mycket. Och den som då har en hobby så får ju lätt lite dåligt samvete för att man tar tid för det här. Och den som sitter hemma och sköter markservicen blir bitter.
Mm. Det där är jättesvårt för att jag måste också säga att jag har inte riktigt någon sån här hobby som skulle förutsätta att jag faktiskt till exempel åka bort över veckoslut och sånt här. Och jag tror inte riktigt jag skulle vilja ha det heller. Så det skulle kanske vara lite svårt. Jag förstår de här som liksom faktiskt inte har en hobby och säger att åk iväg du bara, det är nog helt okej med mig. Men jag är ju också en sån som trivs med att gå hemma och tassa. Det är liksom inte att jag är uppoffra någonting när jag går där hemma egentligen, utan det är det jag helt gärna gör på min fritid. Men jag förstår att det blir en sån där obalans, för det ska vara mycket lättare om man ska vara sådär att ja, att pappa har sina jakthelger, det här är jätte så här nu, traditionellt, ja. Pappa jagar och mamma dricker vin med sina kompisar.
Ja. Och lagar kanske till någon liten gryta av det där köttet som pappa har jagat.
Eller mamma går på, vet du, möbelrestaurering. Något sånt här, att det liksom ska vara så att nej, men du har ditt och jag har mitt och det är rättvist. Men om den ena faktiskt inte vill ha en hobby utanför hemmet så måste man kanske ta den här diskussionen på ett annat sätt.
Sen finns det ju också förstås både en risk men också en möjlighet i det här att bara den ena har en hobby. Jag tror ju att det är bra att man också gör saker utanför hemmet, för då har du också någonting att komma hem med. Att du kanske kan diskutera den där hobbyn eller du har träffat lite folk och fått lite nya tankar. Den och den sa det och det då vi var på möbelrestaureringen.
Absolut.
Men att sen att om du bara sitter hemma så får du inte någon ny input heller någonstans ifrån, vilket kan göra till det att det där förhållandet blir lite tråkigt. Och som sagt, att inte behöver man ju gå på möbelrestaurering, utan det kan ju fast vara det att du tycker om att titta på bilder av vackra klänningar eller vet du, läser allt du kan om vet du, kemi eller någonting annat sådär, som du kan göra hemma lika bra.
Ha någonting man lite brinner för i alla fall. Då när vi först fick barn, Jonas och jag, så hade vi ett sånt här system, vi bodde dessutom mitt i stan då på den tiden, att vi slog fast att, var det nu så att han alltid hade torsdagar och jag alltid hade tisdagar, att vi skulle ha varsin ledig kväll i veckan. Och då var det faktiskt lite sådär att var det min lediga kväll så mer eller mindre slängde han ut mig. Att du ska inte bara bli här hemma och tassa och städa och se efter ungarna, utan du ska faktiskt gå ut och ibland kanske jag nu träffar någon kompis, men ibland åkte jag bara in till stan och gick omkring och drällde i butiker och var för mig själv en stund. Mm. Och det måste jag säga att jag rekommenderar varmt att liksom ha åtminstone en egen kväll i veckan båda dera, fast vid ett fastslaget system så att man viker vissa dagar för det här, för att det fungerar faktiskt jättebra. Jag tror att vi undvek många onödiga grejer genom att ha de här egna tidpunkterna.
Mm. Jag tycker det där låter jättebra. Och kanske man också kan ta det vidare fast i veckosluten, att om det nu är så att man är två föräldrar, att jag stiger upp på lördagar, du stiger upp på söndagar.
Mm.
Väljer något sånt här. Här måste jag ju sätta in nu då en liten sån här shoutout till alla mina singel med systrar och bröder. Alltså om du är ensam förälder och då fast det är mamma eller pappa som ensam har ansvar för dina barn. Där försvinner ju liksom hela den här hobbyjutton, för man kan i princip inte ha så jättemycket hobbyer.
Nej, ja, om man inte har barn med på något sätt.
Men ja, alltså jag gick ju mycket på gym då barnen var små, man kunde lämna dem på en barnparkering, men sen då de blev för gamla för det och inte ändå var tillräckligt gamla för att vara ensamma hemma, så måste jag helt enkelt skippa det.
Mm.
Och det är kanske också någonting som man måste komma ihåg. Att jag tycker bara att det är bra att vi också i det här sammanhanget kommer ihåg att det finns väldigt många föräldrar som lever ensamma.
Att en hobby är liksom inte riktigt ett alternativ fast man skulle vilja ha en också.
Ja. Mm. Men där tror jag nog också att man, det här vi var inne på tidigare med att våga be om hjälp till exempel, att om du nu verkligen vill gå en kurs så kanske grannen som har barn i samma skola kan titta efter ditt barn, de där två timmarna som det tar medan du går då på den där kursen eller någonting.
Ja, precis. Ha en yogakväll eller någonting sånt. Någonting eget man gör, för jag tror nog att det är viktigt. Svårt att få till, speciellt nu i pandemitider, men jag tror att det faktiskt ger väldigt mycket om man lyckas. Ska vi ta kvinna 37 nu här? Jag tycker det här är ett, jag måste säga att det här var ett brev som fick mig att skratta riktigt, riktigt högt.
Yes, kör på.
Jag tycker det är bra att partnern har hobbyer. Det har ju blivit ganska lite av den under småbarnsåren och nu finns det igen lite tid att ta igen det här. Men en av min mans hobbyer fattar jag inte. Han har en hang-up på att han ska träna varje dag, ens lite grann. Han har hållit på med det här i flera år och man kan ju tänka sig att det är en bra sak. Men jag blir vansinnig när han 11:30 på natten börjar härja i vardagsrummet iklädd endast kalsonger. Sen tränar han kanske 10-15 minuter och så kommer han i säng, klibbig och svettig. Uäck! Han ska också träna om han är sjuk och det tror jag kan vara farligt. Jag blir helt tokig. Nu har vi försökt komma till en kompromiss att han skulle få till sin dagliga kalsari-jumpastund lite tidigare på kvällen och att han sen också tar en snabb dusch innan han kommer och lägger sig. Och det här funkar bra de flesta kvällar, men ibland står han ju sen där i duschen mitt i natten och väcker ungarna. Men vad gör man?
Det finns ju många fina saker här. Din man vill ändå hålla sig i form.
Ja.
Att träna 10-15 minuter per dag, det kanske är det som man har tid för. Jättebra. Vet du, ibland är det allt som krävs. Men jag förstår det där. Vet du, han kommer dit och lite svettig och klibbig och anförd till sängen. Vet du, det är som har fel orsak. Han är svettig och klibbig och anförd i sängen. Att ja. Jag skulle också tycka att det är ganska äckligt. Kanske speciellt om du just har bytt lakan och så kommer han dit och svettar ner dem.
Ja, man har vedra och det är krispiga nya lakan och så kommer ja. 50 armhävningar.
Nej, men här har de i alla fall försökt prata lite om det där.
Ja.
Att om han tar den här kalsarijumpastunden då lite tidigare och tar en dusch före läggdags. Utmärkt exempel på hur man kan då lösa en sån här situation.
Men alltså jag känner ju så igen mig i den här mannen. För så där gör jag ju också. Du brukar ju alltid skratta åt mig, Hanna, att jag har ju mina sån här... Jag är väldigt sådär disciplinerad, som du brukar säga.
Mm.
Att jag kan till exempel ha sådär att i oktober ska jag planka varje dag. Jag ska stå i plankan enligt ett visst schema. Och så är det nu, livet snurrar nu på mitt i allt insämman att oj nej, att klockan är ju liksom faktiskt redan 11:30 och jag har inte gjort mina plankor. Och då hade det nog hänt säkert mer än en gång när Jonas kommer och ska lägga sig att jag liksom står i någon konstig ställning på sovrumsgolvet ja. I pyjamas och pustar och frustar för att jag vill ju få mina plankor gjorda för att snart är det midnatt. En annan grej är att jag vill ju gå 12 000 steg per dag. Och det är jättefrustrerande när man märker 5:00 att nej, att det är bara 700 steg kvar nu då. Så då springer jag ju omkring där hemma då liksom och försöker komma upp i de där stegen. Så att jag är kalsongmannen.
Du är kalsongmannen. Jag vill bara fråga att skulle det vara okej att gå och lägga sig enbart med 11 300 steg en kväll?
Nej.
Det går inte?
Nej.
Nej. Yes. No, men då var det.
Om man inte är långt ifrån, eller vet du... Typ man har en förkyld unge eller någonting sånt. Det ska vara något mycket liksom vägande skäl för att vika ifrån det här.
Okej. Okay. Mm. Ja. Jag bor ju inte med dig så det är helt, helt okej. Okay.
Och jag brukar ha lite mer kläder på nu än bara små byxor.
Stäng dörren. Hobbyman 45 har också skrivit in och besvarat vår fråga att om inte ni män någonsin blir irriterade på någon hobby som partnern ägnar sig åt, och då skriver han så här. Nej, men i regel så blir vi mer irriterade på den ringa förståelse våra hobbyn får. Olika intressegrupper på nätet är proppfulla med memes om hobbyn och oförstående kvinnor eller fruar. Att samla och nörda in sig i något ämne verkar vara en rätt manlig sysselsättning. Det finns inte så många kvinnor som samlar på tändsticksaskar, fickur eller har en enorm passion för rörförstärkare. Så personligen så uppmuntrar jag min fru i hennes intresse för vintage handväskor. Det är trevligt att kunna unna sig någonting litet och smått. Och då skulle man ju kanske önska att också bli bemött med förståelse är kanske för mycket att be om, men i alla fall acceptans. Så att man inte startar ett stort gräl då postgubben dyker upp med en skinande ny pryl. Det här är faktiskt rätt viktiga sparks of joy, som någon fanatiker kunde uttrycka det. Och om någonting skapar glädje här i vardagen så är det väl inte schysst att ta bort det av den andra. Så skriver Hobbyman 45.
Jag tycker Hobbymannen uttrycker sig ganska klokt. Jag tycker absolut att man ska unna sin partner sånt som gör hen glad. Klart det.
Mm.
Det här med de här prylarna. Jag tycker att det är helt okej att skaffa skrymmande nya prylar till hemmet, men då ska man ha tänkt igenom det. Man ska säga att jag har bestämt att den ska stå här för att den här gamla tänker jag göra mig av med. jag är inte längre en golfare och därför ryms ju min cykel in för jag ger bort min golfbag. Det blir ju bara det där orimliga då man har liksom hela huset belamrat med aktiva och inaktiva hobbygrejer.
Mm.
Så att absolut, men det är ju just det där, det är ju lite give and take att jag har nu min grej här så köp nu handväskor till dig om det gör dig glad. Det är ju bra om man kan tänka så.
Mm. Hej. En snabb kommentar här ännu angående hobbyer. Nu har vi ju pratat ganska mycket om hobbyer som kanske inte stör sig jättemycket i och med, jag menar Björn och Julia, de var inne här och sa just att det här med krukväxter, de för ju inte speciellt mycket oväsen. Men här var en som skrev att en stöttande och kärleksfull hustru 30 som skriver att hon blir galen för hennes man tittar på formula hela tiden. Och det är liksom det där ljudet som kommer från de där tävlingarna. En hel söndag eftermiddag, en lördag eftermiddag. Det här driver henne till vansinne.
Precis, ja. Han ska titta både på de här tidskörningarna och övningarna och sen själva tävlingen. Och det ska stå på. Och dessutom måste han ha ljudet väldigt högt för att annars får ju barnen så mycket oljud så han hör ju inte vad de säger.
Ja. Så det där är ju kanske någonting, vet du, kan man lyssna med hörlurar istället? Mm.
Men då är han ju helt isolerad. Inte hörlurar. No Nej. Way. För då kan han vara så här, men jag hörde inte att barnen ramlade ner för trappan eller att du ropade på mig att det var katastrof. Så att nej, inte hörlurar.
Mm.
Men
i alla fall, liksom, där tror jag att det här är någonting som kan skapa, vet du, lite så här en oro i hemmet. Att om det är en hobby som kräver väldigt mycket ljud. Det var också någon här som skrev att mannen trummar. Vet du, hemma. Det är ju också någonting som får ganska
det
mycket
oväsen. Det var den trummande mannen som skrev själv att jag trummar när hon försöker se på tv. Men...
Ja. Vi skulle kunna ta och avsluta med lite sådana konkreta och konstruktiva tips på hur man ska kunna hantera sin partners hobby. Och liksom kanske göra det här till även en gemensam sak. Och Igelkotten hade skrivit in om det här.
Mitt bästa tips till hur man håller parförhållandet levande: intressera dig för den andra och speciellt för det din partner brinner för. Jag förstår mig inte alls på sportgrenen som min partner entusiastisk följer, men jag följer nu med på matcher ibland och ställer frågor om hur det går för hans favoritlag. Det gör jag för att jag bryr mig om honom. Inte det roligaste jag vet, men det är ändå klart värt det.
Hmm.
Ja.
Och visa lite intresse, ställ några frågor. Inte behöver det ju ibland vara så mycket mer än det.
Precis. Det kan man försöka. Men samtidigt tycker jag att man måste i en fungerande relation kunna sätta gränser. Alltså när den där hobbyn börjar äta upp partnern nästan helt och hållet. Och det är svårt att hitta gemensam tid och man inte riktigt får hjälp i hushållsarbete. Då måste man nog få säga ifrån utan att man för den saken skulle oförstående.
Mm.
Så kompromisser, är det kanske där alla borde försöka landa?
Ja, och ifall man tycker då att det här är på något vis orättvist, kanske man skulle kunna föra bok fast en vecka och se att hur mycket tid sätter du på ditt spelande? Hur mycket tid sätter jag på mitt scrollande och vet du, promenerande och vad det nu sen kan vara? Att kanske då blir det konkret att då du blir medveten om hur många timmar du faktiskt har satt på det, så då kanske du får en liten sån här ögonöppnare för dig själv också att shit, att jag visste faktiskt inte att jag har suttit här och spelat PlayStation i 3 timmar.
Precis, men det är en bra idé.
Att då kanske man kan vara så att okej, 3 timmar är lite mycket, vad säger om vi halverar det på 1,5? Du får ändå spela, men det tar inte dubbla tiden.
Precis.
Sån här. Kanske det kan vara liksom rent konkreta grejer, så får man det lite utjämnat.
Eller så kan man vardera har en form av avkopplingskvot och vill den ena använda den kvoten på att slötitta på sin telefon så behöver inte den andra säga någonting om det. Om den andra faktiskt då vill bege sig ut i skogen och skjuta älgar så koppla av på det sättet då om det är det du vill göra.
Vi brukar ha hemma hos oss, nu är det bara jag och barnen och sådär, men där brukar vi mellan ha att man har ätit och mamma ska dricka kaffe, så då har vi fritid. Vet du, sådär, att nu är det fritid i vet du, 45 minuter, då får man göra vad man vill och sen måste man vet du, göra läxor eller vad det nu sen är.
Det är bra.
Och det kanske kan vara ganska bra att man, nu är det en timme fritid, var och en får göra precis vad de vill.
Det är en bra idé. Ja. Men att försöka hitta någon form av lösningar för att hobbyer är ju jättebra. Hobbyer är ju till för att man ska ha roligt och få ett rikare liv, inte för att det ska sätta en kil in i ens relation. Så att försök hitta de där kompromisserna. Och jag ska nu försöka vänja mig vid den där skinkmaskinen.
Skinkställningen.
Hej, jätteroligt alla ni som skrev. Diskussionen går vidare i Facebookgruppen Relationspodden Norrena och Frans. Det blev en kul hobbydiskussion redan nu, men den kan gärna fortsätta.
Mm. Och vi är tillbaka igen om en vecka då med ett nytt ämne. Ha det riktigt bra tills dess.
Hej då!
Hej då!